Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5 000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns resurser för att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner, och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump viskar diplomatin? Här är Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, att Europa behöver bli mindre beroende av USA, det har nästan blivit en slogan. Och nu gör Trump handling av hot. Men räcker då alla försvarssatsningar som Europas länder bestämt sig för, eller behövs det något mer grundläggande? Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Ja, hallå, i dessa omvälvande tider. Vad ska man säga egentligen här? Tänker du?
Ja, hallå, hallå. Ja, nej, men omvälvande är väl ett bra ord. Det går fort i Trump-hockey, som det säger.
Mm. Och EUs försvars- och utrikesminister, de har fullt upp på jobbet, tänker jag.
Det har de nog, och kanske inte bara EUs försvars- och utrikesminister. Jag tänker också handelsministrarna och en hel del andra ministrar och tjänstemän, inte minst. Jag satt och funderade på det. Om någon kunde mäta de här extra timmarna som folk jobbar bara genom att, liksom, för att parera och bemöta Trumps alla utspel i sociala medier. Jag skulle gärna se en sån undersökning.
Mm, vi beställer en sån. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt, hallå.
Hallå där.
Ja, Tysklands försvarsminister försöker ju signalera lugn, men det kanske inte riktigt hela sanningen.
Ja, Boris Pistorius, försvarsminister här i Tyskland, han sa ju att det här var ett väntat besked att man skulle dra ner antalet soldater i Europa. Så att han försökte väl spela ner den här händelsen något, men även om många var medvetna att det var någonting som var på gång då, så är ju det här någonting som man i normala fall brukar få veta då i NATO eller då Tyskland, att man skulle få information om att det här är nära förestående, och det verkar ju inte vara fallet. Så att man kan väl se det som ett tillkämpat lugn som vi har hört från den tyska försvarsministern.
Och Björn Fägersten, seniorforskare knuten till Utrikespolitiska institutet och vd för analysföretaget Politea, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, vilka vägval står Europa inför just nu kort?
Jag tror man står inför ett ganska fundamentalt val huruvida man ska försöka liksom lappa och laga den transatlantiska relationen vid varje punkt när det skaver lite, som nu senast med Trump, eller om det krävs ett mer grundläggande omtänk. Behövs det en europeisk strategi för europeisk säkerhet?
Mm. Ja, det här ska vi prata om ordentligt idag, men vi börjar att backa bandet några dagar.
Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
Ja, USA förnedras av Iran. Det var Tysklands förbundskansler Friedrich Merz som sa det när han pratade inför skolelever förra veckan. Och det här var ju något som gjorde Trump riktigt förbannad. Och tjofs, nu ska alltså 5 000 soldater flyttas från Tyskland inom 6-12 månader. Katarina, tidigare så har ju Merz inte visat en så här tydlig ståndpunkt när det gäller kriget i Iran. Varför väljer han att göra det i en skolaula?
Ja, det är många som har undrat just det. Varför sa han det här överhuvudtaget? Möjligen så trodde han väl att det inte skulle uppmärksammas då, eftersom han sa det här på ett skolbesök. Men det var många som var förvånade redan innan Trump reagerade. Var det här en strategi, eller var det bara återigen Merz som lät tankarna färdas ur munnen lite utan att tänka? För det är ju i så fall inte första gången det händer. Det finns otaliga exempel under det här året där han verkar tala utan att tänka vilka följder det kan få. Och han har också själv sagt att det är så han är och vill vara. Han vill inte låta sig påverkas av om någon tar illa vid sig då. Men han fick frågan om det här, just det här uttalandet, när han blev intervjuad i en politisk talkshow i ARD häromkväll. Och då fick han frågan då, skulle du uttrycka dig likadant igen? Och då ville han inte riktigt svara på det, utan då höll han på att slingra sig och försökte prata om andra saker och sådär. På något vis så verkar det ändå som att han är rädd då att kanske Trump skulle ta illa vid sig ändå av vad han har att säga.
Men vi kan väl lyssna på hur det lät här om kvällen då.
Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt. dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis, und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen, diesen Konflikt zu beenden.
Mm, han slätar ju nästan över det här, Katarina, vad är det han säger?
Ja, han säger ju här då att fortfarande är USA en viktig partner och man får acceptera att man har olika åsikter om flera saker, men att Tyskland och USA har ett gemensamt mål, nämligen att konflikten med Iran ska avslutas. Och det där, det upprepade han ju i svaret på flera frågor när han kanske egentligen inte ville svara på frågan vad hans uttalande hade fått för konsekvenser, uppfattar jag det som. Alltså, här försöker han då hålla balansen igen på den här linan som han råkade hoppa ner för en stund då. För tyskarna har ju verkligen inte råd att vara allt för kaxiga mot Trump, utan han behöver ju hålla balansen med Trump och inte bara kritisera, i alla fall inte kritisera så här hårt. Och han verkar ju heller, Merz verkar ju inte heller tillstå att det finns ett direkt samband mellan det uttalandet han gjorde och Trumps reaktion, men det är han ju ganska ensam om att tycka.
Mm. Imorgon är det ett år sedan Merz blev förbundskansler i Tyskland, och det verkar ju som något har hänt här när det gäller just Trump. För bara 2 månader sedan så var ju Merz på besök i Vita huset, och då satt han tillbakalutad bredvid Trump där, samtidigt som presidenten la ut texten om Iran, en insmickrande stil från Merz som han sen ju blev hånad för. Men nu verkar det ju som att han har bytt stil. Eller hur ska vi se på det här, Katarina?
Ja, det här senaste uttalandet i skolan, det stack ju verkligen ut att han då var tvungen att säga att USA blir förnedrat av Iran. Men tidigare så har han ju ändå varit kritisk utan att Trump har reagerat så här kraftigt. Mm. Det började ju faktiskt redan under hans besök hos Trump, där han sa i mötet med Trump, så sa han: vi ska prata i vårt samtal, så ska vi prata om vad som händer efter att ni har attackerat Iran. Och på en presskonferens direkt efter att han hade träffat Trump, så sa han också att han inte riktigt hade fått svar på den där frågan, vad händer efter angreppet, att det inte finns någon strategi. Och det där har han ju återupprepat. Och sen då när Trump ville att europeerna skulle hjälpa till i försvaret av Hormuzsundet, så sa han ju att det har inte vi har inte blivit tillfrågade, så att om att starta det här kriget. Och hade vi blivit det, så hade vi avrått från det. Och det upprepade han också i tvn i förrgår. Så han har ju varit ganska tydlig mot kriget ändå, även om han stöttade det, eller verkade som att han stöttade det mer precis i början.
Mm. Björn, men den här kritiska tonen mot Trump som Merz kommer med här, han är ju inte den enda europeen som har kritiserat Trump här på senare tid. Är det liksom ett nytt mönster vi ser?
Ja, alltså jag tror det är fortfarande en ganska svår balansgång för många europeiska ledare, hur man ska förhålla sig och hur tydligt man kan vara kritisk. Men jag tror nog att man kan se en trend av att fler europeiska ledare visar på mer liksom öppen kritik, och dels för att det faktiskt finns, tror jag, ett opinionsstöd för det. Kriget i Iran får ganska liksom uppenbara konsumenteffekter i Europa. Sen så tror jag från andra hållet också att Trump kanske är ännu lite känsligare än man var tidigare. Mm-hmm. Det vill säga att han reagerar mer, förmodligen för att det kanske inte går så bra i kriget. Okay. Och det verkar inte riktigt finnas en plan. Så även liksom forna tydliga allierade som Meloni, Italien och så vidare hamnar på svarta listan nu.
Men har den här Trump-viskar-diplomatin då, som vi har sett förut, att hantera honom lite varsamt, har den liksom spelat ut sin roll?
Ja, den upprätthålls väl fortfarande, men kanske främst av Mark Rutte på det militära planet.
NATOs
generalsekreterare. Mm. Men att politiskt så tror jag att det är svårt, det är inopportunt att vara framstå som en alltför liksom Trump-lismande Trump-viskare idag.
Mm. Varför då?
Nej, helt enkelt för att den europeiska opinionen vill se något annat. Mm. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
Mm.
Och det ser vi ju även i bland partier som, om man tittar på Farage till exempel.
I Storbritannien,
han gjorde fokusgruppundersökningar och kom fram till att men det var inte så populärt att sitta på Mar-a-Lago och liksom vara allt för maganära.
Mm. Just det.
Så alla har fått anpassa sig.
Andreas, den här kaxiga tonen då från europeiska ledare, den får ju ändå konsekvenser i Trumps värld. Italiens premiärminister Giorgia Meloni har ju flyttat från att vara fantastisk till ohjälpsam. Och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, han har alltid varit terrible i Trumps ögon. Han är också angripit påven och nu Merz. Men nu går ju Trump från ord till handling när det gäller de här soldaterna. Tidigare har det ju varit just hot. Vad är väntat det här?
Jag skulle svara både ja och nej. Det här att USA vill minska sin militära närvaro i Europa, det är väntat. Det har Trump och USA pratat om i flera år, det har man flaggat för. Och redan under Trumps första presidentperiod så ville han ju också dra tillbaka 12 000 soldater från Tyskland. Men det förhalades då av den amerikanska kongressen och sen så stoppades det av Biden när han blev president. Men det här att USA ska minska sin militära närvaro i Europa, det har varit på gång länge. Men sättet det skedde på och hur det annonserades, det var mer oväntat. Och visst, då kan ju många lyssnare säkert tänka att ja, men vadå, Trump brukar ju ofta vara ute och annonsera en massa saker till höger och vänster på sin sociala medieplattform. Och ja, det stämmer ju. Men det var ju inte alls så här det skulle ha gått till. Utan det man har sagt både från NATOs sida och den amerikanska administrationen tidigare, det är ju att det här ska ske ordnat, det ska ske i samarbete mellan USA och allierade inom NATO. Och jag minns själv att jag satt på en säkerhetskonferens här i Bryssel för ungefär ett år sedan och jag lyssnade på USAs NATO-ambassadör Matthew Whitaker som sa det att ja, men vi ser alltid över vår militära närvaro runt om i världen, det är inget nytt, det är inget konstigt, men han försäkrade då att det här ska ske i samarbete, det ska inte bli några säkerhetsgap, det ska inte bli några överraskningar. Och det var ju just det vi ser nu. Mm. NATO var ju inte alls förberett på det här utan NATOs talesperson gick ut ganska kort efter på plattformen X och sa att ja, men vi söker nu information för att förstå vad Trump menar. Så det här var ju inte alls förankrat.
Men är det då, många ser ju det här som en bestraffning av Merz. Är det rimligt då eller tror du det ligger någonting annat bakom?
Alltså just tajmingen är ju egentligen svår att tolka på ett annat sätt. Just det här uttalandet att, som Merz sa om att det här är förnedrande för USA, Iran förnedrar USA. Det har ju uppenbarligen Trump tagit väldigt illa. Och sen ska vi inte heller glömma av att Trump har varit väldigt kritisk till europeiska länder generellt. Kanske inte framförallt Tyskland, men europeiska länder generellt för att man inte har hjälpt till i kriget mot Iran och inte hjälpt till att säkra Hormuzsundet som man varit inne på flera gånger. Så det är nog ganska många som gör den här kopplingen ändå, både till Merz uttalande men också att man inte har hjälpt till när det gäller kriget med Iran.
Men om vi nu ser på de här 5000 amerikanska soldaterna då och sätter in dem i ett sammanhang. Och nu kommer det siffror här, så slå på den delen. I slutet av 2025 så hade USA cirka 68 000 soldater på 31 permanenta baser och ytterligare 19 platser i Europa. Och drygt 36 000 av de här i Tyskland, alltså störst närvaro där. Det är siffror från Reuters här. Alltså Björn, tiotusentals amerikanska soldater. Vad är deras funktion i Europa?
Grunden i den amerikanska närvaron är ju egentligen som en ockupationsstyrka efter andra världskriget och då framförallt i Tyskland och Italien. Och sen på 50-talet när i och med kalla kriget så fann man en anledning att ha kvar soldater i Europa, men flyttade de då också till andra NATO-allierade. Och sen har ju siffrorna åkt upp och ner och skar sig ner ganska radikalt efter kalla krigets slut. Men den amerikanska närvaron idag har ju flera olika, dels stärker det ju upp NATO, dels med väldigt specifika kapaciteter, samband och så vidare. Sen så kan man ju säga att de spelar en funktion även för den nukleära avskräckningen i bemärkelsen att finns det inga amerikanska soldater på plats i Europa som då eventuellt skulle kunna stryka med vid ett ryskt anfall, ja, då sjunker liksom trovärdigheten i den nukleära avskräckningen. Så det har sett som viktigt från ur den aspekten.
Okay.
Och sen så får man ju vara tydlig också med att USA har ju egna intressen att vara på plats i Europa. Det är nära till andra områden, till exempel Mellanöstern. Då ser vi hur man använder sina baser och man styr ju både sin European Command och sin verksamheten i Afrika från Europa. Man har också behov av att ha till exempel tekniska installationer i Europa för att kunna snabbt kunna spåra inkommande missiler och annat.
Så liksom det här egenintresset, USA förlorar ju också, liksom gynnas ju inte heller direkt av om de plockar bort soldater från Europa.
Nej, man får väl anta att de inte i första hand plocka bort det som de själv har mest intresse av att ha på plats i Europa.
Och vad är det?
Ja, men det skulle till exempel vara, jag menar, i Tyskland har de ju avancerad sjukvård till exempel som tjänar ett syfte för den amerikanska försvarsmakten.
Mm.
Så det är väl ett exempel på resurser som man inte plockar bort i första hand.
Men om, Andreas, jag skulle vilja se de här soldaterna framför mig. Kan du inte ge oss en bild?
Ja, men om vi tar den allra största basen, Ramstein, det är ju den största basen utanför USA och det är ju jättestort och det är ju som mindre amerikanska städer som är mer eller mindre självförsörjande och tanken är att man ska kunna bo där och inte behöva lämna, även om de allra flesta som jobbar på basen, det är inte så att de alltid bor där utan de kan också bo utanför och åka in. Men där finns, förutom då alla militära faciliteter, ja men det kan, man kan behöva. Det finns mataffärer med amerikanska produkter, den här liksom pannkaksmixpulver eller smet till exempel. Vi har köpcentrum, idrottsanläggningar, sjukhus som Björn nämnde. Det största militärsjukhuset utanför USA finns i Ramstein. Och det är klart att dit skickar man ju då skadade från insatser, ja men i Mellanöstern låt oss säga. Det finns bowling alleys, biografer, frisörer, ja men allting du kan behöva.
Mm.
Och det kallas ju också för Little America det här.
Ja, så pass. Men alltså, en historisk referens då, i slutet av 1950-talet under kalla kriget som vi var inne på, så hade USA 475 000 aktiva soldater på plats i Europa. Det drogs ju ner rejält efter Sovjets sammanbrott, men de flesta stannade alltså kvar i Tyskland. Varför då, Katarina?
Men det var väl för att man byggde upp de största anläggningarna, baserna, flygfält, sjukhus, logistikcenter och så. Det byggde man ju i Tyskland för att man trodde att där skulle kriget med då, Sovjet starta. Så att det var ju störst och mest där redan från början. Och sen när man då drog ner så var det väl ändå så att man koncentrerade det mesta där man redan hade byggt så mycket. Så det fanns väl en anledning till att det fanns kvar då, fick vara kvar i just Tyskland. Och sen har ju Tyskland alltid varit en pålitlig NATO-medlem och också mer beroende av USA för sitt försvar. Så att det har väl inte varit så oroligt så att säga att ha kvar de här baserna i Tyskland. Det har varit snarare uppskattat.
Mm. Men 5 000 soldater, det är inte så mycket numerärt då jämförelsevis, men ändå väldigt tungt symboliskt. Tyskland öser ju nu pengar över sin militär. Men jag läste att samtidigt så har man bara ökat med drygt 3 000 inhemska soldater sedan förra våren. Då. Så då blir ju 5 000 amerikanska bort. Det blir ändå ganska mycket.
Ja, det kan man ju tycka verkligen. Men även om jag inte uppfattar att man har varit så, verkar så orolig över det här antalet 5 000. Och det är ju också så att antalet soldater verkar också växa med så många som man har räknat med. Det var ju först i år som man återinförde militärtjänsten, alltså att alla 18-åringar nu måste mönstra. Sen är själva militärtjänsten frivillig, men det räknar man ju med kommer göra att ännu fler kommer göra militärtjänsten. Och då kan man ju tänka sig att antalet kommer stiga då i år egentligen första året och inte från förra året som det redan gjorde då redan innan man införde det här. Så att man hoppas ju på det och sen hoppas man att fler går vidare och sen blir yrkessoldater. Men det finns absolut de som menar att det här inte räcker, den här takten, och att Tyskland kommer behöva införa värnplikten igen för att få ihop tillräckligt med soldater. Men sen kan jag säga också att det som framhålls som mer oroande här, det är ju att USA nu inte verkar säga då, eller de verkar inte placera ut de här långdistansvapnen som Joe Biden utlovade 2024. Det säger man ju mycket svårare att kompensera för än man verkar tycka att de här 5 000 soldaterna är då.
Vad tänker du, Andreas, om det?
Nej, men just att det blir det här säkerhetsgapet som den amerikanska NATO-ambassadören sa att det inte skulle bli. För det här var ju faktiskt, när man beslutade detta då på NATOs toppmöte i Washington 2024, jag var där, och då var ju planen att USA skulle bidra med de här långräckviddiga vapnen i Tyskland. Det skulle vara tillfälligt, men det skulle vara under tiden att europeiska länder bygger upp en egen förmåga att ha motsvarande vapen. Och det var också ett svar på att Ryssland hade placerat ut missiler som kunde bära kärnvapen i Kaliningrad och då kunna nå europeiska huvudstäder. Så det var ju ett svar på det. Så att nu blir det ju ett säkerhetsgap helt enkelt om USA inte levererar detta.
Mm.
det betonas ju också härifrån att de här 5000 soldaterna är ju ingenting som Tyskland egentligen skulle behöva kompensera för ensamt, eftersom de ingår ju i NATO, så att i ett helt system i NATO, så att det är inte bara Tyskland som de här 3000 nya tyska soldaterna som ska kompensera för de som försvinner från USA.
Mm. Samtidigt så menar ju Trump att det här bara är början.
Why is the US removing troops from Germany?
We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
Ja, presidenten säger att han kommer att dra tillbaka ännu fler, och det har han också sagt tidigare, att när han har hotat med att dra tillbaka soldater även från Italien och Spanien. Alltså Björn, är då den här siffran 5000, är det bara ett varningsskott eller?
Ja, det kan säkert bli fler. Jag menar, som vi hörde, det var 12 000 förra gången han försökte med neddragningar i Tyskland. Och det här drivs ju av olika faktorer. Jag menar, visst, det kan vara en politisk respons mot Merz, men det finns ju också en mycket bredare, mer strukturell liksom, process där USA måste anpassa sig för att kunna möta upp Kina som huvudsaklig motståndare. Vi har också en administration i USA som vill satsa mer liksom militärt i sin egen region, hemisfären som man talar om. Och sen har vi en eskalerande liksom amerikanskt eller ett budgetunderskott som ständigt växer, som kommer begränsa vad man har för möjligheter att faktiskt vara militärt liksom exponerad runt om i världen. Så ja, man kan nog förvänta sig att USA på olika sätt kommer att behöva minska sitt engagemang i Europa.
Mm.
Sen är ju de här 5 000 i sig, men Europa har väl själv ungefär 1,5 miljoner soldater någonting. Mm. Så att siffran är kanske inte så viktig, men symboliken och riktningen.
Men fonden för det här är ju kriget i Ukraina och hotet från Ryssland. Vilken nivå av tillbakadragande av soldater blir då ett akut problem för Europa?
Ja, dels det blir ju ett problem om de här soldaterna upprätthåller någon liksom specifik förmåga som européerna för tillfället inte har själva. Det blir ju ett reellt problem. Och det andra är om soldaterna försvinner helt från delar av Europa, så att man inte får den här, att det påverkar den nukleära avskräckningen. Det vill säga att det verkar inte längre trovärdigt att USA på samma sätt skulle försvara alla delar av Europa om man inte har soldater själv på plats. Det skulle också vara ett allvarligt problem.
Om vi tittar på NATOs försvar, NATOs avskräckningsförmåga, så handlar det delvis om psykologi, att man vill skicka signalen att titta här, vi är så pass starka att någon fiende, Ryssland eller vem det nu kan vara, de ska inte ens komma på tanken att attackera oss, för det vore förödande för vilken motpart som helst. Men om vi då har USAs president som återkommande pratar om att lämna NATO, pratar om att minska engagemanget för Europas försvar, drar ner på trupper eller pratar om att dra tillbaka ännu mer trupper, allt detta skickar ju signaler till Rysslands president Putin eller andra att USA inte är lika engagerat i alliansen och lika engagerat i Europas försvar. Och det är ju trots allt USA som har varit garanten för Europas säkerhet under lång tid.
Men ser Putin det här som ett läge att passa på?
Vem vet? Jag menar, det är en annan diskussion som man hela tiden får ha parallellt, och det pågår ju en sorts liksom ständig uppskattning av när är Ryssland redo och har kapacitet, och vad har man motiv att på något sätt öka konfrontationen och till och med attackera andra europeiska länder än Ukraina. Och där har vi ju läst allt från att det kan hända om några få år till att vi har lite mer tid på oss. Och sen har vi den europeiska tidsskalan, där till exempel man inom EU-systemet pratar om att ja, men fram till 2030, man kallar ju sitt stora paket för Rearm 2030, det vill säga det är tidshorisonten där européerna måste kunna ha mer av egen förmåga och kunna försvara sig själva. Så att det finns flera olika såna här tidslinjer att förhålla sig till. Men det är inte jättemånga år vi pratar om.
Nej. Det här beslutet, det ger ju ändå en bild av ett allt mer villkorat amerikanskt NATO-engagemang. Hur kan det här tänkas hanteras framöver?
Ja, det väcker ju den här frågan om borde européerna mer långsiktigt och på allvar hitta egna liksom sätt att ta ansvar för sin egen säkerhet. Det kan ju fortfarande ske inom ramen för NATO. Man pratar ju mycket om att vi ska stärka den europeiska delen av NATO. Samtidigt är det så att skulle USA mer radikalt välja att inte engagera sig i europeisk säkerhet, då skulle det förmodligen behöva en helt annan nivå av europeisk integration för att faktiskt täcka upp för allt det som USA idag står för när det gäller europeisk säkerhet. Ja, då måste förmodligen saker hända även utanför NATO. Vi har hela det industriella till exempel inom EU som skulle behöva växlas upp ganska radikalt.
Mm. Ja, tillbaka till Tyskland då. För bara häromdagen så kom ju försvarsmakten Bundeswehr med sin första operativa militärstrategi någonsin. Och överbefälhavare Carsten Breuer beskriver ett historiskt skifte.
Ich habe in meinen 40 Jahren, in meinen 42 Jahren, die ich jetzt Soldat bin, habe ich es noch in einer Bedrohungslage so ernst, wie sie jetzt ist, noch nicht erlebt. Und wir sind natürlich in einer Welt im Moment unterwegs, die sich gerade sicherheitspolitisch komplett verändert.
Ja, under mina 40 år som militär har jag aldrig upplevt ett sånt allvarligt hot som idag, och världen är mitt uppe i en total omsvängning vad gäller säkerhetspolitik, säger tyska ÖB här. Katarina, det här handlar förstås mycket om Ryssland och hotet därifrån, men jag studsar ändå över det här att det är den första militära strategin någonsin. Kan du förklara?
Ja, det kan ju låta lite märkligt för de flesta, men tyskarna anser ju att militära strategier, det är ju någonting som man gör tillsammans med NATO. Det är ingenting som man skriver själv. Och att man inte haft det tidigare, det beror ju naturligtvis då på andra världskriget och att ingen ville att Tyskland ens skulle ha någon militär efter kriget. Och sen dess så har ju det tyska försvaret varit underordnat NATO, för att man ville ju inte att Tyskland skulle bli en aggressiv militärmakt igen. Och då var det USA som skulle stå för kärnvapenavskräckningen och stora delar av det militära skyddet och även ledarskapet inom NATO. Men nu då, drygt 70 år efter att den tyska försvarsmakten Bundeswehr bildades, så bestämde man sig då för att ha en egen strategi.
Men vad står det i den om Europa och USA?
Ja, generellt så utgår den strategin ifrån att alliansen fortfarande håller. Samtidigt som den inte håller som den har gjort tidigare. Alltså, tyskarna förbereder sig nu för att kunna verka avskräckande även om USA håller sig lite mer i bakgrunden. Och det där har vi ju hört förr under de senaste åren. Men det som är nytt i den här strategin, det är ju att Tyskland uttryckligen tar på sig en ledarroll i Europa. I ett NATO där USAs stöd inte är lika mycket att räkna med. Vi gör inte det här för oss själva, säger både Merz och tyska ÖB, utan vi gör det här för Europas skull och tillsammans med Europa. Så att vi står inte, vi tar över ledarrollen, utan vi tar över en ledarroll. Det kanske är finlir, men så står det i strategin. Alltså man förutsätter att man ska leda tillsammans med andra, samtidigt som man då tar på sig ansvaret för någonting som man inte tidigare har gjort.
Och Bryssels försvarsplaner då, fokus den här mandatperioden, ja, kan väl stavas försvarsunion. Och du berättade för mig, Andreas, att nu ska det övas krig. Vad är det som ska ske?
Ja, det ska det. Eller det har faktiskt. Och jag menar, EU tar ju en hel del initiativ på att stärka försvaret och framförallt satsningar på försvarsindustrin. Vi har lån från EU för att finansiera detta, och så har man strategier kring militär rörlighet och sådär. Och så som vi nämnde, man har det övergripande målet, vi ska vara redo för krig 2030. Men sen har man också då övat på krig, och det där bottnar ju i att EU har en egen försvarsklausul, artikel 42.7 EUs fördrag, Lissabonfördraget från 2009, som liknar NATOs artikel 5 om det kollektiva försvaret, det vill säga ett EU-land som blir attackerat militärt ska få hjälp av andra EU-länder. Och just nu har vi EUs ordförandeland, Cypern, som ju inte är medlem i NATO, som har varit aktivt här och velat diskutera den artikel, och det kommer ju också efter att en brittisk militärbas på Cypern har attackerats av Irans drönare. Och den här frågan togs upp då på toppmötet på Cypern för snart 2 veckor sedan, där presidenten på Cypern, Christodoulides, sa att vi måste göra den här EUs försvarsklausul operationell och klargöra när den kan aktiveras och vad man kan få för hjälp i så fall. Och igår så gjorde faktiskt EUs utrikestjänst en övning, en simulering, där man testade den här artikel 42.7. Och det har varit en del hysch-hysch kring detta, och jag vet faktiskt inte hur det där testet har gått, och det är också så att man vill inte berätta. Ja, men det är också som tyskarna har varit inne på, de är inte heller helt öppna vad som står i den här nya nationella strategin, utan det är ju för att man inte vill berätta för potentiella fiender, vare sig om sina svagheter eller styrkor, kanske. Men jag kan säga att det inte är första gången som EU testar eller övar den här gemensamma försvarsklausulen. Det har skett två gånger tidigare och senast var 2022 efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina. Men sammantaget så visar det ju ändå på att EU gör allt mer på försvarsområdet och att ändå vissa länder, som Cypern framförallt, vill diskutera den här EUs försvarsklausul 42.7.
Men finns det inte ett dilemma här också? Om Europa och EU nu visar sig att de är självständiga militärt och det går, är väldigt bra på att öva krig här då, kan det inte bli så att USA backar med gott samvete och vi hamnar i det där att ja, men ni klarar er ju själva så bra?
Jo, men absolut. Och å ena sidan har vi då länder som Cypern som driver på av förklarliga skäl. Sen finns det också de som pekar på just den här problematiken som du nämner, Katarina. Att om EU går in och börjar konkurrera med NATO och har en egen välfungerande försvarsklausul, ja, men då kan det tolkas av USA som att USAs hjälp inte behövs på samma sätt. Och det kan bidra ytterligare till att man lämnar, kanske inte lämnar NATO, men minskar sitt engagemang och sådär. Och det är också därför många om och om igen betonar hela tiden att det EU gör, det är ett komplement till NATO.
Ja, Björn, hur ska Europa och EU agera här? Liksom hur man än vänder sig har man ändan bak, låter det som.
Ja, nej, och det har absolut funnits ett sånt här dilemma som ni är inne på. Att gör vi för mycket, då ger vi USA en förvän att ta ett steg tillbaka. Jag vet inte riktigt hur relevant det är idag när USA uttryckligen ber Europa att faktiskt ta mer ansvar. Jag menar, man hade ju en sån här diskussion på 90-talet efter de krisinsatserna, framförallt på Balkan, när de europeiska länderna insåg att de behövde mer egen förmåga och behövde kunna agera på egen hand. Och det var då faktiskt man började prata om det här med autonomi till exempel. Då för snart 30 år sedan så markerade den amerikanska utrikesministern Madeleine Albright med ett tal om 3D. Hon varnade för att europeerna inte fick, hon ville inte se någon duplication, discrimination eller decoupling. Idag kan man säga att det enda USA bryr sig om är att det inte ska vara någon discrimination i bemärkelsen att amerikanska försvarsföretag inte ska få sämre tillgång till Europa. I övrigt så bryr man sig inte så mycket om huruvida europeerna duplicerar vissa förmågor eller har några egna små högkvarter och annat. Så att det är väl den enda kvarvarande liksom amerikanska begränsningen för hur de tycker att europeerna ska kunna försvara sig själva. Så länge det är ni fortsätter att köpa amerikanskt så är vi helt okej med det. Vilket vi också ser att vissa länder har som strategi. Att visst, vi gör mer själva, men vi ska fortsatt ha ett starkt industriellt liksom beroende av USA. Medan andra tycker att nej, men även det är en risk och vi måste satsa mer på vår egen förmåga. Men det har helt klart varit så att under många år så har det här hållit tillbaka europeerna för att man har varit orolig för att USA då tar ett steg tillbaka.
Men hur långt räcker det som Europa gör idag då?
Ja, det vet vi ju inte. Det beror ju på vad man förbereder sig på. Om vi tror att det är ett realistiskt scenario att vi själva ska kunna till exempel utöva avskräckning och försvara Europa.
Är det inte det vi ska utgå ifrån?
Ryssland. Ja, då behövs det förmodligen mer. Men sen kan man väl också påminna sig om att vi Europa behöver ju inte kunna göra allt det som USA gör om nu USA väljer att ta ett steg tillbaka. Det räcker med att vi är bättre än Ryssland. Vi behöver inte vara lika bra som USA.
Tyskland då, som exempel här, räknar man med att USA lämnar eller vill man fortsätta betona att USA behövs, Katarina?
Ja, alltså i den här strategin, den delen i alla fall som är offentlig, den utgår ju väldigt tydligt ifrån att USA inte kommer försvinna helt, utan att USA finns kvar men tar mindre ansvar än idag. Så att om det så att Tyskland förbereder sig för någonting annat än att USA är med i NATO så är det ingenting som hörs utåt i alla fall, utan tvärtom. Merz säger ju att han utgår från att de löften som finns, de kommer att hålla. Samarbetet fungerar fortfarande, även om det då finns olika åsikter om hur till exempel Ukraina, hur man ska förhålla sig till Ukraina-kriget. Men ja, man utgår ifrån att USA är kvar i NATO i alla fall. Mm. Och man har väl kanske inte så mycket val heller. Det skulle ju ta väldigt stor lång tid att göra sig helt självständig.
Vi har alltså pratat om försvar och säkerhet idag, men samtidigt så måste Europa hantera mer än då en kalldusch från Trump. För presidenten har ju också de senaste dagarna svingat med hot om nya höjda tullar på bilar och lastbilar från EU nästa vecka, skrev han, det vill säga den här veckan. Om det nu blir så, hur kännbart straff är det då, Andreas?
Ja, alltså som sagt, alltså, man behöver lägga ganska många timmar på att hantera Trump på flera fronter samtidigt, och det här är ett, kan bli ett kännbart straff, och det här får man också säga riktas också, inte minst mot Tyskland, mot den så viktiga tyska bilindustrin som är viktig inte bara för Tyskland utan också andra länder som Sverige till exempel, svenska underleverantörer och så vidare. Sen så får vi ju se vart det här landar. EUs handelskommissionär Šefčovič, han träffar faktiskt idag sin amerikanska motpart Greer i Paris av alla ställen, så att den här frågan lär ju tas upp då. Sen inom EU så är det ju slutförhandling som pågår om den här tulluppgörelsen som man har gjort med USA. Det är här i Bryssel imorgon, och EU siktar, vad jag förstår det, som att man ska klubba den här uppgörelsen i juni. Sen är det klart att om det nu kommer nya hot om tullar, eller om det blir nya tullar från Trump, ja då kanske inte det hjälper eller inte förenklar beslutsprocessen, godkännandeprocessen inom EU.
Ja, ytterligare ett kännbart straff för Tyskland då, eller svettas man i Berlin, Katarina?
Ja, om de här tullarna skulle införas, då är det ju en del som menar att då hotar en recession i Tyskland. Just nu så har ju landet bara en väntad tillväxt på 0,5%, och om bilexporten skulle drabbas ytterligare, ja då skulle det kunna vara hej då till även den lilla tillväxt som tyskarna har räknat med. Det skulle bli otroligt kännbart för Tyskland.
Vi har ett EU och ett Europa som försöker formera sig inför en värld som förändras. Och Björn, jag läste på sociala medier en reflektion som du gjorde senast när du var i Bryssel, när du var där och deltog i en expertworkshop. Den här reflektionen handlade om att EU börjar hantera eller se på USA på ett nytt sätt. Kan du inte berätta för oss hur du tänker?
Ja, nej, men man sitter ju just nu i Bryssel och försöker skriva en ny säkerhetsstrategi, framförallt då von der Leyen's team. Och i förhållande till Kina så har ju EU i snart 10 år haft en sorts treenighet där man ser Kina både som en potentiell partner, en konkurrent men också en systemrival.
Det här trafikljuset som vi har pratat om tidigare här.
Ja, och då,
grönt, gult, rött, ja.
Då befinner man sig nu i en situation där det är ganska uppenbart att man faktiskt ser på, man kan karakterisera relationen till USA på samma sätt. Och Trump-administrationen är ju själva ganska öppna med att de vill ha ett helt annat liksom, en sorts system, världsordning och så vidare. Så att egentligen har vi samma nu syn på USA, men kan man verkligen skriva det i en ny europeisk säkerhetsstrategi? Och det här är tecken på då att gör man det inom EU, ja det kommer bli ganska komplicerat inom NATO, de europeiska NATO-länderna egentligen tycker att USA är en systemrival. Så att räkna med att om den här strategin kommer till sommar så presenteras den nog efter NATO-toppmötet.
Vad tror du själv? Kan man skriva det då?
Jag tror att man kommer hitta ett lite mer diplomatiskt sätt att beskriva relationen till USA. Men jag tror också att det är en av de absolut svåraste frågorna, för att man kan inte vara för mjäkig. Den här strategin initierades ju också efter Grönlandsaffären, så att mycket handlar ju också om hur man ska förhålla sig till USA.
Vad tänker du, Andreas? Kan USA vara Europas nya systemrival?
Ja, men jag tänk på det Björn sa om att det här nog kommer efter toppmötet, NATO-toppmötet i Ankara. Då pratar vi liksom början av juli. Jag kan ju i så fall tänka mig att det kommer kanske i mitten, slutet på juli när de allra flesta reportrar i Bryssel har semester. Så att det kanske inte uppmärksammas just då i alla fall. Men det är nog en väldigt svår balansgång man får gå här. Man kan ju inte liksom beskriva USA på samma sätt som man har gjort för, ja, tidigare, historiskt, men kanske inte gå lika riktigt så långt som man gör med Kina.
Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Björn Fägersten, senior forskare och vd för analysföretaget Politea. Katarina von Arnt, Tysklandskorrespondent, har vi haft med oss. Oskar Sällström, researcher, och Therese Rosenvinge var producent. Jag heter Katarina Spore Gustafsson.